Ja, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion med två personer idag. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Välkommen Mats Fält.
Tackar så mycket.
Välkommen Martin Englund.
Tack så mycket.
Och då börjar med dig Martin, för att Mats hörs ju så här mycket på radion. Vad är det som gör att du och Mats har kommit hit idag?
Vi ska prata om Tyresö historiedag som är varje år.
Ja.
Och därför är vi här.
Och det är tredje gången du är med, va?
Det är andra gången jag är med.
Jag tror det är andra.
Och men, rockar. Det... men jag har varit med förut och som presentatör.
Ja, det
och,
tänkte
jag. Och som besökare.
Ja.
Och allt möjligt. Så jag har varit på typ 10 historiedagar eller någonting. Men jag har varit arrangör två gånger.
Två gånger innan. Är det nummer tre?
Det här är nummer två.
Nummer två, okej. Och du kommer från vilken skola då?
Södertörns högskola.
Japp. Och vilken roll har du där?
Där är jag historiker och lärarutbildare. Och ansvarig tillsammans med några andra för något som heter Samtidshistoriska institutet.
Japp. Och tidigare var det Håkan Blomqvist som numera är pensionär. Man kanske bara är emeritus nu för tiden när man har lagt av som historiker emeritus. Eller vad kallas man när man har slutat?
Ja, Håkan är ju liksom emeritus i livet på så många sätt. För att han har tusen andra engagemang som, han också, som inte har med akademin att göra också som... han håller igång.
Så han har också varit med och planerat den här historiedagen?
Ja, precis. Han är med alltid på ett hörn. Ja.
Ett hörn, ja. Mm. Mats Fält, berätta nu. Vad gör Tyresö kommun och Mats Fält på en historiedag? Du är ju inte historiker. Eller är du det? Du är sån här, vad kallas det?
En sån här... amatörhistoriker.
Ja, du är det, va?
Jag är ganska inläst på ganska många saker.
Ja.
Jo, jag har pluggat historia. Och sen så har jag ju då startat det här för länge sedan. Och då var jag kommunalråd. Och kommunens del i detta är ju att vi är en av arrangörerna och sen är vi de som håller i pengarna och sen är, alltså tar in pengarna och betalar ut pengarna. Det här ska ju gå runt, det är tanken. Och sen så har vi lite support från kommunens IT-avdelning.
Ja.
Det är väl ungefär så. Sen har ju jag då i princip hela tiden gjort det här tillsammans med Södertörn. Ett tag hade vi en kille från Tyres gymnasium med som jobbar med det här, men det har vi inte nu.
Nej. Och det här har pågått sedan 2006.
Ja, det kan nog stämma.
Det står i alla fall det i era papper.
Då är det nog så. Tiden går väldigt fort, som bekant.
Och ni brukar ha det här i maj.
Oj, det är 20-årsjubileum.
Ja.
Jösses.
Ja.
Då får vi bjuda på champagne.
Då får vi bjuda på champagne.
Ja, det här blir stort.
Vi får prata med något bryggeri.
Det här blir stort. Och för 20 år sedan så satt du i barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna.
Just det.
Ordförande dessutom, kommunalråd.
Ja.
Och då tyckte du att Tyresös lärare och alla andra lärare behövde lära sig mer historia, eller?
Då tyckte jag att det här med historieobligatorium för alla stackars elever i gymnasiet var korkat. Det var mycket bättre att göra något positivt för historieämnet. Och då tänkte jag att ett sätt kan vara att hitta på ett pris. Då pratade jag med några som kunde det här, så kom vi fram till att det kanske är ännu bättre än ett pris som är lite svårt att etablera och få stuk på.
Ja.
Är kanske att ha en regelbunden dag då man lyfter historia. Och sen hade vi ju då ett slott som man skulle kunna lyfta historia på alldeles utomordentligt bra. Och sen så kom jag då, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt varför, men sen blev det vi och Södertörn som har blivit huvudaktörer i det här under alla år.
Och det brukar som sagt vara alltid vara i maj. För Håkan Blomqvist brukar säga att då blommar gullvivorna. Men i år är det inte i maj.
Nej. Av någon anledning så har vi kommit lite, har legat lite senare. Vi har ju en evig diskussion om det är när det är minst dåligt. Och alla har ju, eller många har ju liksom, nej, det går inte för, på grund av
precis
det och det och det.
Det är betygssättning. Det är, det är lärarnas häktigaste tid. Det är på våren.
Och vi testar det i år. Så nu kommer vi få se.
Om det blir bättre.
Om det blir bättre. Och det verkar inte bli bättre. Jag frågade många gymnasielärare, jag gjorde lite mini-enkät bland gymnasielärare. Och då var det ju många som upplevde att de är som mest stressade i maj.
Ja.
Innan det är för sent.
Innan det är för sent,
när man fortfarande bedömer och ordnar prov och ska rädda undervisningen. Och att i juni är kört.
Okej, okay. Alltså, då har man gett upp. Då får det bli som det blir.
Precis, alltså, det är bara lite de sista liksom, vändorna med saker. Så då är det ett bra läge att dra iväg en dag och bli lite inspirerad istället och slippa det här kaoset som pågår på skolan.
Vi känner igen det där, tror jag. Alla som har jobbat i en skola vet hur det är. Ja.
Så det var planen nu. Så vi får se om det funkar.
Ja.
Om det slår igenom.
Sen har vi också ett lågnivåkrig med en faktiskt för detta partikamrat till dig som hela tiden har slagits lite sådär för att det vore mycket smartare i augusti-september. Men då startar ju en massa klasser med sina klassförståndare och sådär. Så att det, ja. Vi har hittills inte bytt månad, men ja, vi har bytt några veckor då. Får vi se hur det går.
Ja. Och det som är så fantastiskt då, i år är alltså fredag den 5 juni. De tidigare åren har alltså varit i maj när det som vackrat på Tyresö slott och de har kunnat äta utomhus. Och jag tror vädret nästan har varit med er i 20 år. Någon gång satt man inomhus åt. För jag har ju också varit där. Mm. Det har varit otroligt bra.
Ja, en eller två gånger har det regnat. Ja. Men det är max.
Mm. Mm. Men det är ju inte för, bara för...
Och 5 juni är ännu bättre chanser att det är varmt.
Ja. Och det är inte bara för att det är vackert man har kommit dit och för historien med Tyresö slott. Utan ni har ju bjudit in varje år en massa intressanta föreläsare. Och jag är inte hundra på att jag är med alla på min lista. Vi kan väl börja. Vem är årets huvudtalare? För det brukar väl vara så att ett helt program. Mm. En är huvudtalare då alla sitter i stora rummet där och lyssnar på det. Och sen är det liksom, man får dela. Alltså den eller den, så får man välja talare. Vem är den första som ni vill lyfta upp?
Den stora saken är ju att Staffan Karlsson som har varit på UD många år och bland annat varit ambassadör i, man brukar säga huvudstäder, men i Tyskland och England. Han har skrivit en helt fantastisk bok om Dag Hammarskjöld. Den heter Dag Hammarskjöld som politiker, helgon och maktspelare.
Har du läst den?
Jag har läst den. Jag har skrivit om den i Svensk Tidskrift. Det var helt fantastiskt. Det var nästan pinsamt att skriva om den för den var så vansinnigt bra. Den handlar väldigt mycket om det här konstiga kaoset som heter Kongokrisen.
Ja.
Och hur Hammarskjöld agerade och delvis inte alls i enlighet med sina egna principer. Och det var generaler hit och dit. Och just en, det nästan roligaste var när hans medarbetare ringer honom och säger att jo, den här premiärministern han har frågat hur man gör en militärkupp. Då säger Dag Hammarskjöld att nej, det ska du inte hjälpa honom med. Alltså, men den boken är helt fantastisk. Och Staffan Karlsson är där dessutom farbror till Robin. Jag tror inte det blir någon stor
vilken
grej.
Vilken farbror till Robin? Robin han, musikkillen.
Ja, han är farbror till Robin. Så att vi har, egentligen har vi star quality på alla möjliga sätt.
Jaha, okej. Okay. Jaha, där ser man. En annan person som i alla fall är väldigt känd. Åsa Linderborg.
Ja.
Alltså jag tänkte så, du menar Tjabo kungen att han är känd.
Kungen är ska känd också som hon skriver om. Jo, men att Åsa Linderborg, att hon har skrivit om kungen, Tjabo. Ja. Det är lite hennes guilty pleasure. Att en sån liksom slipad samhällsdebattör blommar ut i sitt intresse för kungen och kungligheter.
Och Åsa Linderborg, för de som inte vet, var ju förut chef för kulturredaktionen på Aftonbladet, eller var en kulturchef. Mm. Det är hon inte längre, hon är vanlig journalist nu. Mm. Så hon har tid att skriva saker på ett helt annat sätt.
Ja, det har hon egentligen alltid gjort också.
Ja, alltså, kanske gjort.
Hon är ju också författare som Mig äger ingen. Som är en sån...
Det är en fantastisk bok, ja. Apropå fantastisk bok.
Precis, så, det är en, precis att hon skriver ju fantastiska böcker och som inte kanske alla tänker på, hon är historiker. Hon just är disputerad historiker och har skrivit om socialdemokratins historiebruk. Ja. Så att socialdemokratin skriver historia, som hennes avhandling heter, som är jättebra. Så att, det är jättekul att ha henne med här.
Ja, hon är duktig också på att... hon är bra performance, alltså, vad heter det?
Ja.
Hon är bra när hon pratar. Men
sen är hon också bra för att hon är... sambo med Bengt Olsson som är en fantastisk författare och skribent som har gått på dagis med min lillebror i Bollnäs. Så det finns alla möjliga fördelar.
Alltså vilka konstiga... Ja. Han släpper olika saker här, Mats. Ja. Ungefär som... Den är kusin Bollnäs med också. Den.
Ja. Är Bengt Olsson från Bollnäs också?
Ja, eller jag tror någon av utbyggarna utanför.
Kul.
Som vi aldrig pratar om, vi som bodde i stan.
Men nu återgår nu om kungen. Varför skriver Åsa Linderborg om kungen för?
Ja, det kan man fråga sig. Jag menar, det är ett sånt intresse som hon alltid, som hon länge har haft liksom, som hon äntligen, jag har fått intrycket i alla fall, att hon tillåter sig att skriva om kungen här då.
Har du läst boken?
Nej.
Nej.
Men är det inte lite också, nu har inte jag heller läst boken, men är det inte lite det att det har varit ett tufft jobb att vara kung? För han har liksom inte kommit in med alla förutsättningar riktigt för att lätt fixa jobbet, men han har strävat på och blivit ganska lyckat projekt ändå.
Ja, han har lyckade barn. Mm.
Mm. Det som jag har tänkt med om man ska ha kung så om man nu ska ha en kung i en demokrati så är det ju bra att man inte har någon som har massa politiska ambitioner och egentligen vill ta över allting.
Ja, men det,
så jag tycker jag är ganska glad att vi har en sån här kung som är en glad festprisare som inte förstår så mycket alltid.
Kungen har ju faktiskt, när han säger någonting så plötsligt så... så blir ju allihopa, oj, han kan säga det här. Oavsett om det är någon regent någonstans som han säger är bra i något konstigt land. Eller när han pratar om tsunamin. Så plötsligt, hans ord vägs ju på guldvåg, stackaren. Mm. Han kan ju knappt prata förrän alla ska... Så att det kan ju inte vara lätt att vara kung. Ja.
Min dotter brukar citera honom, någonting som har blivit en meme sådär, som de använder. Det är när de frågar om han minns att han har varit i några sammanhang där det finns strippor som dansar på privata fester och så. Ja. Och så svarar han så här: nej. Och precis den brukar min så här, ungdomar kan veta exakt och säga kungens nej.
Ja, precis. Nästa punkt som jag ser på programmet är Magnus Linton.
Ja.
Vem är det?
Det är en författare, journalist.
På Sveriges Television, va?
Nej, han är anställd nu på Framtidsstudier, vet du.
Vad är det?
Institutet för Framtidsstudier.
Där de håller på och gör massa, skriver massa saker och undersöker massa
för
ämnen.
Det, jag tror jag hörde honom där i alla fall. Och vad är hans specialområde?
Han har skrivit... Han hittar olika teman han skriver om, men och det här, han har skrivit om svensk narkotikahistoria. Det som jag tänkte var väldigt intressant. Men han har också skrivit om kokain och Sydamerika.
Ja, exakt.
Och bland annat, men han har skrivit om veganer också. Han hittar olika teman som han tycker är intressanta och dyker igenom dem.
Och förra året så var ni inne på alkoholen.
Ja.
Så roligt ska vi inte ha det.
Ja,
just det. Mattias Svensson från Svenskans ledaravdelning.
Ja, precis. Och nu levlar ni upp då med narkotika istället? Ni behöver fortsätta i det ämnet.
Precis. Och det där är ju kontroversiellt. Och han har väl uppfattning som inte delas av alla. Mm. Men han är ju en seriös person. Och det är ju ett besvärligt och tungt ämne.
Mm. Ja, det är det.
Så det känns relevant att vi tar upp det.
Och jag känner att jag vill ha med honom på... inte så mycket som debattör. Jag uppmuntrar honom i hans presentation. Och vi ska ha det lite som en dialog där. Att lära ut historia. Aha. Alltså svensk narkotika. Hur etablerades knark i Sverige? Hur har lagstiftningen reagerat? Mm. Vilka olika steg och vad har hänt över årtiondena? Och när börjar den här historien? Och vilka samhällsproblem beror det här på? Mm. Så behöver vi inte lösa de här samhällsproblemen där. Utan jag tycker det räcker att vi försöker förstå historien som ligger bakom där. För det är tillräckligt
jätteintressant.
Komplext.
Jätteintressant. Jag gick på socialhögskolan på 70-talet och lyssnade på Nils Bejerot.
Ja, han är huvudpersonen i boken.
Han har betytt mycket. Och den som kan väldigt mycket om det är Vidar Andersson som jobbade ihop med honom med Hassela-projektet.
Aha,
för det var ju socialdemokratins sätt. På den tiden fanns det... Många som kunde få folk att sluta med droger, det var ju länkarna. AA hade inte kommit ännu. LP-stiftelsen, Levi Petrus. Narkononsaintologerna. Och sen var det Socialdemokraterna med Hassela. Och då vet jag att Bejerot sa att han brydde sig inte om vad det var för någon ideologi. Om det var morötter, Gud eller sossar, bara om sluta knarka. Det var hans ideologi den tiden. Och det tyckte jag var ganska pragmatisk grej.
Sen är det ju lite intressant politiskt kan jag tycka, för att det har ju konstaterats att de som är skeptiska till Bejerots väldigt tuffa attityd har ju konstaterat att Bejerot var ju väldigt långt ut på kommunistkanten.
Jaja, men
så han hade ju inga problem att styra människor.
Nej, på den tiden var väldigt många det kan jag tala om. Hela Socialsverige var där.
Ja, jag var en av dem. Sant. Det är också sant. Ja.
70-talet pratar vi om nu. Det är röda 70-talet.
Och Bejerot drev väl den här ett narkotikafri samhälle.
Ja, alltså
att inte skadereduceringslinjen.
Nej, exakt.
Det, och det som har varit väldigt starkt i Sverige, det här att visionen om ett drogfritt samhälle.
Exakt liksom.
Precis.
Och så startade föräldraförening mot narkotika. Det var jättemycket sånt. Så det ska bli intressant. Och han heter alltså Magnus Linton. Sen har ni fortsätter här. Kjell Östberg, vem är det då?
Det är en man från någon slags högskola som heter Södertörns högskola. Han har skrivit många saker om socialdemokratin, inte minst. Och jag var bland annat med på ett intressant seminarium där de hade en panel med Östberg och så en kommunist var det väl. Och då tyckte någon att den här panelen var väldigt neutral, för Östberg var ju trotskister och sånt där, och den andra var kommunist, så att det var liksom neutralt tyckte Södertörns högskola. Men han är mycket duktig och skriver seriösa saker, så är det. Sen kan man diskutera hur blandningen ibland är i vissa sammanhang. Men vadå, mycket kvalificerad man.
Han har skrivit en aktuell bok om socialdemokrati.
Ja, som precis kommer nu. Den är, liksom, håller på att komma ut i detta nu.
Okay.
Tryckarna, pressarna jobbar.
Och han är historiker också.
Ja, han har ju skrivit en fet Palme-biografi bland annat.
Exakt.
Aha.
Det var den som var uppe på det här seminariet.
Aha,
och sen så är han drivande alltså, i det här som jag jobbar med Samtidshistoriska institutet. Vi som har jobbat med att försöka samla in den pågående historien på olika sätt.
Aha.
Så att han har arrangerat mycket i den traditionen. Mm. Att förstå historien medan den pågår. Det är samtidshistoriska.
Men för då, nu är jag inte neutral ett dugg. Men är inte socialdemokratin väldigt duktig på att samla sin historia? I och med att man har arkiv, man behåller sina protokoll. Så det kan inte vara något svårt egentligen som forskare att studera. För man var duktig på.
Jag har nedvärderar hans insatser nu.
Jag har hört att det är... Det påstås att det finns inga kända österrikiska historiker. Det finns säkert det, men det sägs så här, det är ett talesätt som finns.
Ja.
För att arkiven i Österrike är för bra. De har för mycket material som är ordnat på rätt sätt. Så om du ska kolla på ett ämne, då får du 10 miljoner filer att gå igenom. Aha. Som är helt i ordning och dokument. Så alla drunknar i det. Det man ska vara är ju att hitta ett område, till exempel vara så här som en... svensk vikingatida historiker eller sådär. Och så har du några runstenar att gå igenom, så får du tänka lite kring de isländska sagorna och vad det är för bäring på Sverige. Och så kan du titta på allting, så får man diskutera det. Det är mycket lättare att jobba så att han, det är fantastiskt att allting finns.
Ja.
Och det gör att forskningen blir bättre i slutändan. Men det är också ett helvete att hantera sådana enorma mängder, att greppa över socialdemokratin.
Ja, jag tänkte också det. Men alltså för att, i och med att jag då varit aktiv socialdemokrat, allting skulle ju sparas.
Ja.
Och allting skulle skickas in. Alltså man höll i ordning på det där. Ja. Har ni samma sak inom Moderaterna? Har ni ett bra arkiv?
Vi har säkert inte samma resurser för att arkivera saker.
Resurser kan vi inte prata om här nu. Försök inte.
Så är det. En väldigt rolig take på det är Håkan Blomqvist som då... är aktiv vänsterpartist och så. Han anlitas nu av LO för att lära de förtroendevalda arbetarrörelsens historia.
Jaha, vad roligt.
Det är ganska spännande då.
Det är hur
man ser sådana som var sådana förbittrade
fiender
liksom nu är... Ja.
Ja. Nu låter ju Vänsterpartiet som gamla sossar, så att det kanske inte är så svårt.
Precis.
Väldigt vad politiska vi blev här. Jag blir alltid politisk när jag ser
det,
Mats.
Det är dags att leta där på de här bygghjälmarna nu.
Ja. Nu sen har ni någonting också. Ni har filmvisning.
Ja!
Just det.
Hur kommer det sig?
Det är för att det är en jättebra film. Och att det är en forskare med väldigt goda, liksom, spännande kunskaper och så som har gjort filmen. Så det är verkligen en liksom, tung historisk dokumentärfilm med, som är rakt i forskningen på något, kan man säga. Och det har koppling till Håkan också.
Men jag tänkte så här, den filmen, kommer den visas någon annanstans?
Nej, den kommer visas där på Slottet.
Men jag tänkte, är det en kommersiell film sen som kommer visas i...
Den har haft ett gäng visningar. Kommersiell kan man nog inte säga.
Nej.
Men den har visats på olika ställen.
Okej.
Okay. På alltså ABF-huset och på bibliotek på olika ställen. Och, alltså sådana slags visningar. Bildnings... sammanhang.
Okej, så att man det är inte, den går inte upp på fotograf eller på biograferna.
Nej.
Men det handlar alltså om kvinnorna bakom hungerupproret 1917 som ledde fram till Sveriges demokratisering.
Ja. Mm. Alltså hungerupproren som var 1917 under första världskriget, och det blev brist på potatis och folk svalt och det demonstrerade.
Var det här i Sverige? Alltså?
Ja, precis. Ja. Mm. En Hammarskjöld som var statsminister som kallades för Hungerskjöld. Aha. För att alla gick och demonstrerade för format.
Och då kan man ju inflika då att, inte för att han är min kusin, men han är ju då pappa till Dag Hammarskjöld.
Ja, precis. Precis.
Alltså, Mats, du har den extra informationen som ingen annan har. Ja,
ja, men den är ju, det är ju en väldigt spännande... koppling på det sättet. Men det här väcker då en rörelse och demonstrationer. Det är också en del såklart av att det här sker i massa olika länder samtidigt. Och det blir massa demokratiseringar i och med Versaillesfreden och alltså efter första världskriget. Men att det här i Sverige blir en viktig kontinuitet. Liksom.
Fattar.
Och om vi pratar Hälsingland här också. Med att Söderhamn var en viktig plats för där sådana här demonstrationer kom igång.
Aha, okay.
Och man kan säga att tände gnistan lite. Så... Mm.
fast.
I Mats hemtrakter.
Ja. Precis.
Och startade.
Håkan har ju varit runt och pratat om det här. Land och rik kring. Bland annat var han i Västerås. Nej, Västervik, det var det kul. För det hade varit en lokal guide också. För Håkan hade ju ingen aning om hur the local, alltså lokala situationen. Men guiden kunde ju berätta att jo, men det var där och där och där. Mm.
Ja,
så det, var ju, det här var ju en nationell grej. Men det var ju vissa. Sen var det väl någon ö där utanför. Det var inte Norrbotten också. Det var inte mycket ute på någon ö utanför Luleå som det var. Det var ju flera ställen. Och det,
ja. Och
det politiska. Ja, Södermalm är väl liksom... Det heter Nexus, den här viktigaste punkten. Och det var ju många som då var rädda för att det skulle bli revolution och att det skulle bli som i Ryssland. Och, så att det skakade, väldigt skakade, mycket skakade.
Ja, hungern sätter igång folk. Sen kommer, tror jag, den mest kontroversiella punkten på ert program.
Ja.
Historikerna Johannes Heumann och Pontus Rudberg.
Just det. Enligt uppgift så är de balanserat gäng som inte kommer att göra att folk skriker och gråter.
Tala om vad det ska handla om.
Nej, men de ska berätta om hur började det här? Varför har det varit...
Vilka då?
Konflikten i Palestina, Israel.
Japp. Alltså det här är inget litet ämne ni drar igång.
Nej,
det är konflikten mellan Israel och Palestina. Deras historiska rötter. Jag som lyssnar på massa poddar, jag tycker inte, alltså det är ju svart och vitt där. Lyssnar på en så säger de att så här är det. Lyssnar på någon annan så säger de att det här är det. Jag har ingen aning, jag var inte där. Så liksom, det kan ju inte vara något lätt ämne.
Nej, nej, det är ingen som påstår. Men enligt uppgift så ska de här vara väldigt pedagogiska.
Ja, det är ju
liksom
mina...
bra på att få det här att bli sakligt och seriöst.
Ja, de höll en sån här föreläsning på Södertörns högskola för studenter.
Ja.
Och där kunde det vara studenter med väldigt olika...
Bakgrund.
Bakgrund, men väldigt olika politiska åsikter framförallt.
Ja.
Som lyssnade. Som kunde acceptera det här som de hörde.
Okay.
Och de ställde massa frågor och sådana saker. Och de går igenom olika grundläggande begrepp och vad man kan tänka kring dem. Och är historien på väg framåt och liksom lyfter hela komplexiteten i det hela liksom och allting. Mm. Och förhoppningsvis hoppas jag då att alla historielärare där kan få lite, någon slags inspiration i hur man, eller liksom ett hittat förhållningssätt hur man kan prata om det.
Ja.
Hur liksom vad... Så här, vilka saker kan vi lägga upp och tänka okej, men det här är väl alla ganska eller så här, det här är väl ganska välbelagt att de här sakerna har hänt. Och det här är varför de är så förbittrade över det här och det här är varför de är så förbittrade över det här.
Mm.
Och det är därför de här, ja, det här blir så himla svårt nu. Och, så att man försöker hitta allt lugnt runt omkring liksom. Okay.
För att det här,
det är ju, det här är ju en del av dagen. Vi har ju ibland haft väldigt... inte så många, men ibland haft liksom väldigt pedagogiska inslag som har hamnat just om liksom, så här undervisar de om det här. Men de flesta som kommer vill ju inte vara så överpedagogiska. Nej. Däremot är det ju bra om man kan väva in det ibland, precis det du säger, för att vissa ämnesområden är ju extra svåra. Så att man inte bara får höra något intressant som man lär sig, utan man får också lite tips från coachen om, ja men gör så här, ta upp det så här, speglar de här sakerna, kör det här parallellt. Så att man kan få liksom den här utbildningssituationen att bli bra. När man inte, för det är klart, man som lärare måste ju fundera varje dag på hur gör jag den här nästa teaterföreställning på 40 minuter eller 80 minuter. Så det är ju ett ständigt malande, då är det bra ibland få lite input, utan att det blir övertydligt.
Men jag tänkte så här, när jag gick i skolan där på 70-talet, då var ju liksom en, efter 68, det var väldigt rött. När jag gick faktiskt på socialhögskolan i det hus på universitetet, där gick också juristerna, huskropp C. Och visst, man såg alltså på folk vem som var vem. Hade man liksom veckad kjol, knutblus, jurist. Palestina sjal, näbbstövlar, lång kjol, socionom. Alltså vi var ju så uppdelade. Och det var ju väldigt aggressivt också på den tiden. Och nu fattar jag också nu att väldigt många studenter tar ju ställning. Och så är det Törns högskola är ju känd som en röd.
Ja, ja.
Någorlunda röd högskola, eller?
Alltså jag skulle vilja säga så här att Södertörn är känt, alltså ja, det kanske det går sånt snack.
Ja, det gör det.
Att det är en liten och ung högskola som inte är universitet ännu. Som därför är lite, alltså att det finns olika perspektiv, alltså
lite
olika,
progressiv.
Precis, så kan man tänka, och kring olika håll. Men till exempel det är en pionjärhögskola i vad det gäller till exempel polisforskning. Polisiärt arbete, miljövetenskap, det är ju en sån sak, men det är också den, den naturvetenskapliga delen av miljövetenskap är ju Södertörn väldigt framstående i. Och så att jag skulle vilja säga att det är jättemycket företagsekonomi och framstående entreprenörsforskning och så det finns ju många sidor som inte alls förknippas med något slags traditionellt rött. Så jag kan bli lite
trött på det.
Trött på att man ser det så enkelt med.
Såklart man vill förenkla. Allting är svart och vitt.
Och just nu håller vi på att bli del av campus totalförsvar. Och det går som en våg i att alla lärosäten ska bli en del av en slags militärapparat. En slags beredskapsgrej. Och då upplever jag att ledningen på Södertörn och massa på Södertörn står med honör i led och älskar armé och militär och polis som det bästa de vet.
Det blir rena Preussen där några veckor.
Så den sidan finns också. Så att vi har 1000 sidor på Södertörn.
Men för att fråga det, för att jag läser ju mest om amerikansk. Jag vet mer om amerikansk universitet och att de tagit ställning för det här som händer i Gaza på Palestinas sida. Hur ser det ut?
Att många studenter gör det,
Många studenter tar går med Palestina.
Många studenter, absolut.
Är det en stor grej även idag alltså?
Ja. Det var verkligen.
Men har ni några som tycker tvärtom?
Det är absolut. Det är ju många studenter som gör.
Som är Israelvänliga som Mats?
Ja, men det har inte varit några sådana manifestationer.
Det har inte varit?
Nej. Men det finns ju absolut många studenter som tänker så också.
Okej, det finns både och.
Precis.
Ja. För att vindarna bland ungdomar är ju att man är mer, vad ska man säga, höger egentligen idag.
Ja.
Men det märks inte på Södertörn.
Nej, men jag tänkte bara kolla. För det är
det
intressant.
Också.
Ja.
Och att det är konservativt. Alltså,
konservativt.
En slags konservativ våg. Jag tänker också att det är på olika sätt. Det är till exempel också att, alltså att vara så traditionell, att gifta sig ung, att tycka om kyrka och
sådana tendenser också.
Religion och traditionell kultur och alltså så många sådana saker som är väldigt populära.
Okej.
Så då märker man någonting. Men det kan ju absolut vara samma person som demonstrerar mot Palestina som vill lyfta sig som 20-åring och ha ett traditionellt familjeliv med traditionella värderingar och sådär.
Du har ett spännande jobb med spännande människor.
Jag pratade med en kollega som är docent i Linköping och han var ju inne på det att apropå det du sa om jurister och socionomer, att Linköping är ju från början liksom ekonomi och naturvetenskap. Och det har nog präglat verksamheten så att det blir liksom inte, den här vänsterlutningen blir inte lika given där. Det är inte lika naturligt där. Mm. Samtidigt som naturligtvis Linköping är jättestort och har alla möjliga varianter också. Mm. Men det vet ju jag också att det finns ju ett antal riktigt kända liberaler som har kommit från Södertörn.
Mm.
Och som har varit eller är på Södertörn.
Mm.
Och som liksom inte verkar bli nedslagna på campus för det.
Jag känner att det snarare har handlat om alltså det här med mångkultur och sånt. Mm. Att Södertörn är högskolan, också att det ligger i söder om Stockholm liksom. Att det är förorternas högskola och att det är mångkulturens högskola.
Okay.
Och någonting som tar in, till skillnad från de här gamla liksom borgarna i Uppsala och Lund och som Stockholms universitet suktar efter att också vara en sån gammal tung borg. Liksom inte riktigt hänger med på, och sen, som vi gör, som vi, är mer cutting edge.
Men vi som då har rört oss i den politiska sfären, är det inte så också, man försöker väl som lärare vara objektiv, även om man inte är. Ingen människa kan egentligen vara objektiv, för det är ju, alla har vi värderingar. Men det är er roll egentligen. Även om man är röstar på ett parti måste ni berätta. Liksom.
Ja, och det finns bland forskare. Men jag pratar om mig som universitetslärare eller som forskare.
Både och.
Alltså, det är lite olika roller. Jag ska säga att med universitetslärare så är det ju viktigt att alla studenter känner sig trygga med att här får jag någonting som är balanserat. Och att jag inte liksom, att det inte blir ett straff för dem om de har några åsikter eller så liksom, att hålla mig neutral. Men som forskare finns det också olika ingångar. Vissa är av den skolan att man ska bara ärligt återge sina utgångspunkter.
Aha.
Och att ingenting, och de är subjektiva, men så här, medans andra då är mer traditionella, objektivistiska.
Aha.
Och där man ska säga att vetenskapen är objektiv.
Okay.
Och så. Okay. Så det finns lite två olika skolor som står mot varandra där. Och jag är lite, vad ska man säga, Jag har märkt att jag ändå är lite åt det objektivistiska hållet, spontant. Ja. Men jag förstår kritiken mot det också.
Ja,
för det finns en väldigt lömskhet i det också. Mm. För då blir det som att jag, jag ger ju ett perspektiv av världen när jag berättar om någonting.
Ja.
Men det är som att jag påstår att mitt perspektiv är sanningen inkarnerad.
Ja. Och det är ungefär samma kritik som det finns mot journalister.
Ja.
Mm. Som låtsas att de är objektiva. Mm. Och jag som jobbat på Sveriges Television vet att vi inte var det. Ja.
Nej.
Ingen är objektiv.
Nej, man precis,
har, sen beror det på hur duktig man är på att gå ut och kolla på verkligheten som den är eller gå leta efter den verklighet som man vill skildra.
Och jag tänker att den objektiviteten, den subjektiviteten gäller så mycket mer än höger och vänster i politiken.
Ja, det gör det.
Den gäller så
ja,
mycket om man är som man eller kvinna
ja,
eller
exakt.
Om man vilken samhällsklass man till eller hur man ser ut och man vilket land man kommer ifrån. Vad som helst, allt sånt där påverkar på vilket sätt jag ser världen. Liksom.
Ja, mycket intressant
diskussion. Skulle man vara rolig nu skulle man ju säga att alla kan inte vara objektiva till 100%. Nej, det var roligt. Ja. Mm.
Sen har ni, det här var de här föredrag ni hade va? Som jag gick igenom.
Yes.
Sen har ni en historiekviss.
Ja,
det brukar alltid vara kul på slutet i slottsbaren.
Ja, och det är ju det som är, för den som inte kan det här så är det ju viktigt att lyfta det lite lagom. Att det som är roligt med det här för de som kommer och är med, det är ju att vara med. Och träffa en massa kollegor som,
kunna
är,
prata med dem.
Som är delvis nördigt intresserade av historia. Men är de inte det som alla har, de i alla fall samma yrkesbakgrund. Och rör sig liksom med samma materia. Och har inte alltid dessutom så många kollegor där hemma. För att är man från en liten skola så är man några stycken som pysslar med historia. Sen är det inte så många mer.
Och då vill
sen
man
är gärna, naturligtvis även samhällslärare och religionslärare välkomna. Men det är ju viktigt att trycka på det. Att det tror jag i princip alla som har varit med har känt att föredragen är jätteintressant, jättespännande, bra föredragshållare. Men en stor del av detta är ju att plötsligt så är man ett kollektiv som har samma intresse.
Man får prata med vettiga människor.
Ja, man får umgås en hel dag. Mm. Plus att en del har ju också använt det här som för att knyta kontakter och som har löpande kontakt under året och sådär och träffas igen. Så att och sen visst, crescendot är ju då det här historiekvisset i baren såklart. Ja. Det blir inte bättre.
Att det är bara. Och det är ju också folk där som är jobbar på museer och så.
Ja.
Någon från Stockholmskällan eller
för inte som museet och
Forum för levande historia har kommit.
Ja.
Det verkar som att de här institutionerna har lättare att få ledigt än lärarna också. Lärarna är mer hållna i hårt av rektorerna.
Ja, jag känner flera lärare som vill gå men som aldrig får. En av programmakarna här.
Ja, jo men visst, men det är ett problem.
Och det vill man ju verkligen säga en signal här till att det här är en fantastisk förlärare. Så att liksom stå på er mot era rektorer om de är snåla.
Ja.
Men en annan sak också som jag vill göra reklam för privatpersoner. Alltså 1200 kronor är inte sjukt mycket.
Nej.
Om man är historieintresserad. Man får massa top of the line och god mat och fika hela dagen.
Ja, och det man ska säga så här. Man anmäler sig, jag sökte faktiskt i år, det var jättebra, man sökte bara Tyresö historiedag 2026. Då hamnar man på Tyresö kommuns sida den här gången. Mm. Förut tror jag inte det var så. Och då var det information och här anmäler man sig. Så kunde man klicka på sin anmälningsknapp där. Så jag lägger en länk även till det här.
Underbart.
Och man måste anmäla sig senast måndag den 25 maj.
Just det. Så det egentligen är det ju väldigt sent.
Ja.
Så att
vi är lite, tidigare.
Ja, gärna tidigare. Precis. Ja. Men det innebär ju då att vi är ofta lite nervösa, men ibland är vi lite för nervösa. För att den som har ordning på sig och vet att det verkligen står 25 maj kan ju teoretiskt sett vänta till dess.
Ja.
Men precis, tryck på det en gång till att det är helt okej. Okay och det förekommer i viss utsträckning att man som vanlig civilist, gammal general eller akademiker eller helt vanlig person som kanske lyssnar på poddar och sådär, passar på och chansen att ta och gå på det här. För bara maten kostar några hundralappar.
Ja, så att, jättegod mat och fika.
Ja. Ja, ja.
Och mackor och frukost. Allt möjligt.
I fantastisk miljö också.
Ja.
Se slottet och uppleva det här.
Ja, det är det. Men är ni ingen guiding av slottet den här gången?
Nej,
men det brukar vi ju ha typ varannan gång. Då, så att det återkommer nog
nästa år. Det kommer säkert nästa år, ja.
Och det är alltså det vi pratar om i Tyres historiedag som infaller varje år. Och i år är det fredagen den 5 juni.
Exakt. Börjar 9:30, slutar ungefär klockan 4 beroende på hur mycket historiekviss och sånt man vill hålla på med.
Ja, men då säger vi det. Tack igen Mats Fält för att du kom hit och för 20:e året i rad. Nej, det var inte 20:e året i rad, men det var för 20 år sedan ni startade.
Precis, det fanns någon som heter covid och sen har vi... Nej, men vi har nog missat två, va?
Två.
Vi har missat en på den där covid och sen var det lite oorganiserat.
Men då kan ni fira 20 år i år. Ja, och så kan vi fira 20 år nästa år och året därpå.
Ja, precis. Ja. Det blir som så här stadsjubileer. Man, ja. Man ger uppdrag till någon tjänsteman att hitta på nu att det var 700 år sedan nästa år. Fixa det bara.
Ja. Och tack så mycket Martin Englund från Södertörns högskola.
Tack så jättemycket.
Och nu så tackar vi även Håkan Blomqvist som är tydligen med på ett hörn jämt.
Alltid, precis. Ja.
Precis.
Ja,
han,
och det är kanske, med, kanske två hörn. Han är viktig.
Han är viktig. Yes. Och jag som får äran att varje år intervjua er. Och tyvärr tror jag inte kan komma på själva historien. Det var också jätteintressant. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4.